Nu blir det lyssnarfrågor om kulturkanon, vad en familj är, om vi behöver bry oss om framtida generationer och om det var rätt att fälla atombomberna över Japan för att få slut på kriget. Det här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen. Och i vanlig ordning så är filosofen ett slags kinderägg med tre filosofer. Torbjörn Tännsjö, Jonna Bornemark och Lyra Ekström Lindbäck. Jättekul att se er här igen.
Mm, tack. Får jag vara leksaken?
Ja, du är överraskningen.
Jag vill vara godiset.
Hur är läget med vårt kinderägg?
Jo, men det är strålande. Mm.
Hur är läget med Jonna?
Jo, jag känner att jag inte riktigt har vaknat än, men filosofiska rummet brukar väcka mig, så att det blir nog bra.
Ja, alltså en av mina frågor är ju en riktig smocka, som det heter numera. Det här med kärnvapen över Japan och så, det är inte så kul att tänka över det, men nödvändigt.
Ja, sen vi såg sist så har det ju hänt en del saker, såklart, och numera sitter vi en del av den svenska kulturkanonen. Radiohuset i Stockholm är med på listan som presenterades i början av hösten på uppdrag av regeringen. 100 verk från Pippi till särbeskattningen och Vasaloppet som ska göra svensk kultur mer tillgänglig och stärka gemenskapen. Och det här leder in på vår första fråga. Det är Karin Engqvist som undrar, hur värderar ni den svenska kulturkanon som nyligen publicerades? Hur kommer den påverka hur vi svenskar agerar tillsammans? Lyra, vad säger du?
Ja, mitt korta svar på den här frågan, det är att den är väldigt förutsägbar och att jag inte tror att den kommer påverka oss alls. Men om man inte ska stanna där utan försöka gräva vidare, så kan man ju först titta på så här, vad är kulturkanon idag? Ja, men än så länge är det ju då bara en 300-sidig pdf som listar 100 verk och företeelser som de då anser har präglat Sverige, med en tidsgräns på 50 år tillbaka i tiden. Så det ska vara en samling historiska företeelser, även om Radiohuset då som vi sitter i till exempel fortfarande finns kvar. Det här är kronan på verket på en utredning som har kostat flera miljoner, och de vill naturligtvis ha mer pengar nu. De vill att en stiftelse ska grundas som ska ta fram en interaktiv webbportal och som ska göra trycksaker och ordna en permanent utställning, och alla länsregioner ska liksom ha egna små utställningar, och kanske också de regioner som då inte faktiskt finns representerade i kulturkanon, som till exempel Västerbotten har ju inget verk därifrån. Så det är vad man tänker sig ska hända. Det jag tycker är mest intressant med den här kulturkanon är att den är så tydligt deskriptiv snarare än preskriptiv. Alltså att det handlar om det kulturella arv som har format Sverige. Och den här tidsgränsen man drar på 50 år tillbaka i tiden. Den uttalade målsättningen, det är ju att minska splittringen i samhället, framförallt bland nyanlända. Men det gör man då genom att kabla ut en kanon som bara består av verk som har skapats långt innan de eller deras föräldrar har kommit till Sverige. Så man kollar på listan över religion till exempel, som är en kategori där, så finns det ingenting om islam. Trots att det finns väldigt många muslimer i Sverige idag. Så om syftet är att motverka splittring, då kanske man ska skapa liksom en mer aktuell bild av verk som faktiskt betyder mycket för de människor som lever i Sverige idag, och inte bara de verk som betydde mycket för 50 år sedan. Och så sen, jag vet inte, jag är inte helt emot hela kanonprojektet, men jag tänker att det ursprungliga problemet snarare är en bildningsbrist som man liksom försöker kompensera för genom en konstruerad idé om nationell identitet. Om man jämför med de här läslistorna för skolan som kom december 2024, de är väl så här ganska bra ihopsatt, och de är också samtidslitteratur och sådär. Men vill man inte istället ha svensklärare med tillräcklig bildning och kompetens för att själva kunna gräva upp saker ur den litterära historien och samtiden? Så att det är lite av en krycka för ett problem som behöver åtgärdas på ett annat sätt, tänker jag.
Jag delar mycket din analys, och jag tänker också att det är många som har liksom släkt i Sverige sedan hur många generationer som helst, som det är väldigt mycket på den här listan som man inte kan någonting om. Och det är kanske snarare den bristen också. Det finns en del bildningsmässigt som vi kunde önska. Och frågan är, hur skulle det påverka samtalet? Jag vet inte om det finns något, det är en fråga, Lyra. Finns det något i den här som liksom diskuterar hur de där verken för 50 år sedan, liksom vilken status de har idag? Hur de spelar roll idag? Finns det en sån liksom diskussion?
Ja, men det finns ju både en idé om att det är saker som då har präglat Sverige, men också verk som ska vara aktuella idag. Det finns till exempel i litteraturlistan ett samiskt verk som vi är väldigt många som aldrig har hört talas om förut. Mm. Mm. Och då finns det ju någon slags idé då om att så, även om det här bara har präglat kulturen för en minoritet i Sverige, så ska det tänkas prägla vår idé om det gemensamma.
För då finns det ju någon idé om att det är också att svenska folket kanske behöver bildas, ja, lite bredare. Och är det då tanken att vi liksom ska samlas runt just det här arvet, apropå allt de vill göra, mm, med det? Att nu ska vi samlas kring det här, och sen så bara struntar vi de här senaste 50 åren, för de är så krångliga, och så kan vi berätta en mycket finare historia om det där. Mm. Och dessutom ignorera då alla de problem som fanns för 50 år sedan.
Ja, men precis. Inte... Alltså, en sak som kanon har fått kritik för tidigare, det är att man har jämfört sig med den nederländska kulturkanon till exempel. Och där tar man också upp så här historiska problem, till exempel agerandet under Balkankriget eller andra världskriget och sådär. I den svenska kulturkanon så är det ju bara en solskenshistoria. Mm. Det finns ju inga historiska skulder som redovisas eller sådär.
Något som slog mig och som ju har betydelse i det här sammanhanget, det finns ju ingen filosofi på denna lista. Mm. Inte för att man ska kanske kräva att Thomas Toril eller sånt ska få vara med, men jag tänkte mig att Hägerströms moraliska föreställningars sanning till exempel, jag tror det var 1911 den kom ut, som verkligen har präglat mycket av vårt tänkande, värdenihilism och så. Eller Ingmar Hedénius tro och vetande liksom, som spelar, liksom varit med om omformat hela liksom, den kyrkliga och religiösa föreställningsvärlden i vårt land.
Kan du nämna något kort, Torbjörn, om hur de då har påverkat svensk
Hägerströms
kultur?
Värdenihilism, den här tanken att, som den populärt kallas, det var ett skällsord först, men att moraliska utsagor inte har något sanningsvärde, att man inte kan ha några teorier i moral, bara om moral och så vidare. Den har ju präglat mycket av vår rättstänkande och ja, hela vår skulle jag säga, intellektuella kultur, på gott och ont. Och det är mer uppenbart att tro och vetande skakade om liksom hela det svenska samhällets religiösa grundvalar. Och det är ju fortfarande så att de som idag är kristna är det på det där sättet som P.C. Jersild brukar utmåla, som att man har spett ut det till närmast homeopatiska liksom,
koncentrationer. Säger Torbjörn och tittar pikant på mig.
Ja.
men håller ni med om att de här borde vara med på listan, eller några andra filosofer som borde in?
Alltså jag tänker att Sverige är ju mest känt för att vi har tagit koll på olika filosofer och just inte gett dem utrymme och sådär. Alltså
Descartes
att, tänker jag på kanske framförallt, men även Foucault som blev inte dödad då, men i alla fall utsparkad från Uppsala var det väl. Så att jag vet inte, ja. Hedénius tycker jag också borde vara med.
Och vi är ju med, som Cecilia nämnde inledningsvis, Radiohuset med dess pampiga entré som utstrålar makt och självsäkerhet. Vi är med, public service är med.
Lyra var inne lite på det här syftet med att öka gemenskapen i Sverige. Hade det funnits något sätt att utforma den här kanonen på ett bättre sätt då, för att just om man ville öka gemenskapen?
Jag är inte säker på att en kanon kommer att öka gemenskapen. Att skriva upp liksom Pippi Långstrump och den vd-värdige mannen från Säffle på en lista löser nog inte riktigt några samhällsproblem, även om man tar in också arabisk kulturinfluerade verk. Mm. Men jag tror att det snarare skapar problem om man gör en lista över viktiga religiösa företeelser. Och så är det kristendom, första synagogen i Sverige, lite mer kristendom. Då målar man upp en bild av ett samhälle där judar är med på ett hörn och så är det ett kristet samhälle. Och så ser en del av Sveriges historia ut, men det återspeglar inte det Sverige vi lever i idag.
Kulturens uppgift kanske inte heller är att skapa så här en gemenskap. Jag tänker att kulturens uppgift snarare är att fokusera på och lyfta fram konflikter så att vi kan hantera dem. Gemenskapsskapande projekt kan ju ha en tendens till att täcka över och dölja konflikter och liksom tränga bort dem. kanon kan vi diskutera, men jag vet inte ens om det är kulturens roll.
Det här som många har sagt är ju fortfarande riktigt, fast jag har sagt många gånger om, att vill man alls skapa den här gemenskapen så ska man i första hand satsa på själva kulturbärande institutionerna, så som bildningsförbund och annat som man nu skär ner på. Så det är en sån skärande kontrast mot de här höga ambitionerna och luftiga ambitionerna.
Precis.
Och den reella politik man nu bedriver från den regeringssida som har initierat det här projektet.
Vi kan väl sätta ett streck där. Jag tror Karin Enqvist har fått sina frågor besvarade. Vi har fått höra vad filosoferna här tycker i Fråga filosofer med Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Förresten tycker jag att kanon är ett väldigt svårt ord. Jag läser det lätt som kanon, men det kan ju just nu passa. Vi har en fråga med avstamp. I andra världskriget, Joel Stade har skickat in den här frågan till Filosofiska rummet. I år är det 80 år sedan de amerikanska atombomberna detonerade över Hiroshima den 6 augusti och sen Nagasaki den 9 augusti. Mellan 150 000 och 246 000 japaner dödades, den absoluta majoriteten civila. Anfallet försvarades med att en invasion av Japan hade krävt ännu fler dödsoffer. Och genom att bomberna tvingade fram en kapitulation utan invasion sparade bomberna liv. Det är ett konsekventialistiskt argument. Gärningen bedöms mot bakgrund av dess effekter. En som underkände resonemanget var filosofen Elisabeth Anscombe, som menade att mord av oskyldiga alltid är fel. Även om det stämmer att bomberna innebar att färre människor fick sätta livet till totalt sett. Håller ni med, Anscombe? Det var frågan från Joel Stade alltså och Torbjörn.
Ja, innan jag svarar nej på den måste jag säga någonting om Elisabeth Anscombe, som ju är en imponerande figur. Och bara det mod som hon visade när hon protesterade mot att Truman skulle få ett hedersdoktorat i Cambridge var ju imponerande, måste man säga. Hon var ju också en väldigt imponerande karaktär på något sätt. Att hon, ja, det finns massor med anekdoter om henne. Den bästa tycker jag är den där om hon inte kommer in på en restaurang i USA för att hon har byxor, och där hon då bara tar av sig byxorna. Eller att hon överhuvudtaget kunde försvara en plats i Wittgensteins seminarium och bli en av hans förtrogna. Fast då till priset av att han kallade henne gamle gosse och kunde säga sånt som att det är skönt att vi har med kvinnorna nu när de lämnade seminariet och hon var kvar. Och hon har också en viktig filosofisk insats i handlingsfilosofi och annat. Men tyvärr hennes moralfilosofi är, tycker jag, ointressant. Och det är bara papism, det är liksom bara den här kristna etiken som hon anammar. Hon är mot abort, hon är mot avsiktliga dödandet av oskyldiga individer. Och då är det enkelt för henne att säga att de här bomberna över Japan var fel, helt enkelt. Det var mord. Också internationell rätt är ju formad lite efter den här kristna etiken. Så man kunde också säga att det är också brott mot krigets lagar när man dödar civila för att uppnå ett kanske hedervärt militärt mål. Ja, hon myntade också uttrycket konsekventialism. Det tycker jag är lite olyckligt. Jag pratar hellre om utilitarism. Men det är svårare för en utilitarist att säga att det här var fel.
För att?
Därför att det kanske helt enkelt, som den officiella motiveringen var, verkligen ledde till att kriget tog slut mycket snabbare. Att kanske miljoner liv sparades genom att man dödade några hundratusen oskyldiga varelser. Sånt där känner vi igen från tankeexperiment, spårvägsexempel och annat sånt. Man ska putta ner the fat man, som det sades förr i världen, på spåret för att rädda de där fem på spåret. The fat man var ju också namnet på bomben över Nagasaki, så att det finns liksom en kuslig förbindelse mellan den här tankeexperimenten och det här sättet att tänka som vi konsekventialister eller utilitarister hänger oss åt.
Varför håller du inte med Anscombe?
Alltså, det är en syn på ansvar som hon uttrycker egentligen som en syn på ansvar. Att man inte tar ansvar för konsekvenserna av sina handlingar. Alltså man ser med öppna ögon att miljontals oskyldiga människor kommer att dö genom att vi vägrar att avsiktligt döda några. Jag tycker det är en cynisk och konstig inställning. Man måste tänka sig att det är någon annan då som i så fall får ta ansvaret. Kanske man hänvisar till Gud eller så då. Men om inte Gud finns så det är bara ännu fler oskyldiga offer. Så jag tycker den rimliga tanken är att spekulera över konsekvenserna. Men det bör också sägas att det är ju fantastiskt. Det är svårt att veta vad som är rätt eller fel. En utilitarist är ju moralisk skeptiker. Vilka var alternativen? Behövde de bomba båda städerna? Kunde man bomba där det inte fanns folk bara för att skrämmas? Det finns ju en gigantisk diskussion om detta. Så att jag har ingen bestämd uppfattning om huruvida det här var rätt eller fel. Men det är en invändning mot Anscombes moral också, att frågan blir enkel att besvara. Hur kan det vara enkelt att svara på den här frågan?
Mm. Nej, jag tänker inte att det är enkelt, men jag är nog mer på Anscombes sida och av det enkla skälet att vi faktiskt aldrig vet vilka konsekvenser någonting får. Så att, hur kan vi liksom sätta upp den här matematiska uträkningen? Här dör det så här många människor, här dör det så här många människor. När vi faktiskt inte har en aning. Det skulle ju kunna få till konsekvens att ja, men då går det där landet med och så skapar det den där konflikten. Alltså orsak-verkanssambanden här är så oöverskådliga, inte minst i den här typen av världskrigssituationer. Av det skälet tänker jag att en moral som går ut på att ja, men vi försöker hela tiden bara döda så lite vi kan är på något sätt en bättre guide att hålla i handen än att försöka vara allt för uträknande. Jag skulle också vilja lägga till en sak till, och det är att atombomber påverkar ju så väldigt mycket också, inte bara människor utan väldigt många andra djur på en massa sätt och får en massa andra typer av konsekvenser. Som vi vet om och som vi också tycker. Alltså det är så lätt att vi räknar mänskligt liv. Men varför är det bara mänskliga liv som räknas?
Mm, alltså jag tycker att Torbjörn framställer Anscombe lite orättvist här. I sin ungdom så var hon ju verkligen en så lite naiv, kanske katolsk fredsaktivist. Och även om hon var katolik livet ut så mognade hon ju betydligt som tänkare. Hon är ju mest känd för sitt stora arbete Intention. Det går ju ihop med hennes kritik av Truman, för att hon pratar om liksom, hur ska man försöka förstå en intention? Är en intention bara det som föregår handlingen, eller är handlingen en del av intentionen och sådär? Och i det här fallet så är ju liksom de förutsedda konsekvenserna, alltså att man dödar hundratusentals civila, en del av handlingen, kan inte separeras från intentionen. Och det är ju ett massmord. Alltså hon är inte pacifist i mogen ålder längre. Hon tycker att krig är försvarbart under vissa omständigheter. Till exempel för att liksom stoppa våld och skadliga handlingar och försvara rättigheter och så vidare. Men det Truman gör, det är ju liksom en målmedvetet orsakad massdöd av civila. Och hon menar också att så här, problemet i det här fallet då är kravet på villkorslös kapitulation från de allierade. Trumans krav på villkorslös kapitulation av Japan.
Varför är det ett problem?
Ja, men för att det får det att framstå som att han står inför ett oundvikligt val mellan en landinvasion som också kommer döda massor av civila eller att fälla atombomberna. Och utesluter liksom tanken på andra krigslösningar.
Men vad tycker du då? Hur ser du på det här, Lyra? Håller du med Anscombe om att det var fel då att släppa de här atombomberna över Japan?
Alltså jag måste
Japan.
Erkänna att jag inte tillräckligt mycket av en andra världskriget nörd för att vara fullkomligt insatt i vad som skulle vara bästa handlingsstrategin i just den här situationen. Men jag håller verkligen med Anscombe om att det här är massmord.
Men just den här frågan, om man hade kunnat titta på konsekvenserna och säga att det hade dött fler människor om inte USA hade fällt de här atombomberna. Hade det då varit rätt att
det är så vi är vana att diskutera de här tankeexperimenten så att säga, och då abstraherar vi från verkligheten. Men nu är vi tvingade att uttala oss om ett verkligt krig och verklig död. Det är klart det är mord, det är ju därför det är ett problem. Mm. Hon har ju rätt i sin karaktäristik utav handlingen. Det är avsiktligt dödande av oskyldiga. Och som också Jonas säger, vi vet ju inte vilka konsekvenserna blev, vi ska ju jämföra med det som har hänt med vad som skulle ha hänt om man hade valt. Det fanns ju väldigt många alternativa handlingsstrategier förstås. Men sen fanns den här naiva, får vi säga nu, optimismen om, som Oppenheimer hade till exempel när han konstruerade bomben, att det här är sista gången. Nu kommer vi få fred i världen. Nu har vi demonstrerat dessa ohyggliga vapen. Nu kommer vi få en världsregering. Tillsammans med Einstein och Russell och andra. Istället fick vi vätebomber och en fortsättning av den här terrorbalansen som vi nu vet ganska säkert kommer att göra slut på, som vi inte gör slut på den.
Men jag vill återvända till Joel Stades fråga här. Är mord av oskyldiga alltid fel, även om det stämmer att de här bomberna innebar att färre människor fick sätta livet till? Jonna.
Ja, men jag tänker att det här sättet att abstrahera också och att liksom låtsas som om vi vet alla utgångar, alltså, det tänker jag liksom vägra att svara på. För vi vet inte, det liksom tillhör en av mänskligt livs och mänskligt handlandes grundvalar att vi aldrig fullt ut vet konsekvenserna av våra handlingar. Vi kan förstås liksom försöka så gott vi kan, men vi vet aldrig. Men just därför så håller jag med Hans Comber. Just därför tycker jag att det var fel.
Men jag lutar åt att hon kanske har rätt i sin slutsats. Det verkar vanskligt att försvara det här, tycker jag, när man tar i beaktande att det gick som det gick och vad man kunde ha gjort istället och så. Men jag tycker att hon har fel argument då, för att jag tycker att ibland kan det vara rätt att döda oskyldiga för att rädda flera liv.
Mm, och i Anskoms resonemang om krigsmoral så ingår ju också att så här, oskyldiga civila kan vara en konsekvens av legitima krigshandlingar om de krigshandlingarna riktar in sig på legitima krigsmål, men att målmedvetet bomba en stad som bara består av massor av civila människor på det här sättet, där håller jag verkligen med henne om att det är ett illegitimt krigsmål.
Ja, men då har ju Joel Stade fått ganska tydliga svar, tänker jag. Och den stora nöten här är väl ändå att det är väldigt vanskligt, för att inte säga omöjligt, att räkna ut alla konsekvenser i den här typen av problem. Då går vi vidare i filosofiska rummet bland tillvarons svårknäckta nötter i fråga filosofer med Lyra Ekström Lindbäck, Torbjörn Tännsjö och Jonna Bornemark. Vi fick ett mejl om familjen som kanske andas en viss lättnad över att det är höst med jobb och skola igång igen. Eller möjligen en förundran över hur töjbart begreppet familj kan vara. Hej! Efter en sommar av mer eller mindre intensiv social samvaro behöver jag er hjälp att reda ut. Vad är en familj och var börjar och slutar den? Det undrar signaturen mamman. Jonna, vad är en familj?
Ja, bra fråga. Som vi ofta gör så är det kul att gå tillbaka i ordet. Vad betyder liksom ordet familj? Det kommer från latinets familia, som faktiskt från början var alla tjänare i ett hus. Och sen blev hushållet med liksom det vi skulle kalla för familj i så här termer av blodsband. Ja. Så att jag tycker att det är intressant att det är ordet tjänare som är ursprunget. Det vill säga, tänker jag, att det är betoningen på att hålla samman en grupp människor praktiskt. För det är ju vad tjänarna gör. De får hushållet att liksom fungera. Inte styra det, utan liksom få det där vardagliga att rulla på. Vi tänker ju ofta på en ganska enkel så här blodsbandslogik i Sverige, tror jag, i alla fall i de kretsar jag kommer ifrån. Med någon sorts ingifta är på något sätt i familjen på nåder, så länge de är ingifta möjligtvis. Och det är just släktleden som räknas. I stora delar av världen så är ju familj någonting som just är mycket större. Jag har en bekant med etiopiskt ursprung som benämnde en vän till familjen, men som var sån här utökad familj, och sa att men vi är kusiner, för så sa man om den relationen. Men de hade just inget blodsband. Så här tänker jag att vi verkligen ska fundera på det här begreppet familj och vad det är. Men det där är ju liksom frågan då, det som går utåt och som är de här som gör att vi håller samman. Så det tänker jag kanske vi kan ta med oss i den här frågan, vad är en familj? Men sen kommer ju frågan, vad börjar och slutar den? Och det blir ju med både blodsbandsdiskussionen och med den här liksom utökade, eller liksom det här som håller oss samman, visar ju att det inte finns ett antingen eller. Kärnfamiljen tänker vi ju gärna på så, som ett så antingen eller. Men även där med samtidens familjekonstellationer, med bonusbarn och sådär, så har ju det inte blivit så enkelt. Men det här då med att vara del av någonting tycker jag är intressant, eftersom det här är en av mina favoritord på svenska, eftersom dela betyder både att ha någonting gemensamt med den jag delar med och att avskilja sig. Dela betyder också separera. Så i samma ord är det binda ihop och separera. Och det tänker jag är jätteintressant relation till familjen. Det finns något jobbigt i det där att vi ska vara så intimt och nära, och familjen kan ju, som man kanske anar mellan raderna här i mammans mejl, det är för mycket och för nära, och jag vill bara bort ifrån det här som håller oss samman, för jag vill inte vara just den här sammanhållningen, bara bort. Så dels tänker jag på den logiken av att vi både är del av och vill separera oss ifrån, just för att vi är del av. Och sen så tänker jag förstås på det här med att vara ett kontinuum. Att en familj kanske just inte slutar någonstans vid en bestämd punkt, utan den kanske ebbar ut. Och den börjar inte på en bestämd punkt, utan den kanske eskalerar. Och ser man på det sättet så är det ju kanske så att familj är ett begrepp som inte att vårt samhälle består av en rad med familjer som är separerade från varandra, utan att familjerna, det här sammanhållandet, för att knyta an till kanon-diskussionen här, sammanhållandet är just att familjer eskalerar och ebbar ut och binder ihop oss också på liksom tvären. Så där hamnar jag i familjebegreppet.
Lyra, var hamnar du då?
Ja, men som litteraturkritiker så tycker jag att det här skönlitterärt sätten är oerhört lyckad fråga. Det använder verkligen isbergsteknik för att berätta en större underliggande berättelse om den här sommaren. Och jag försöker liksom kontextualisera den här frågan för att kunna svara på den. För det känns som en fråga som är ställd som uttrycker någonting annat än kanske ett sökande efter ett svar på frågan. Liksom. Vilken typ av frustration eller längtan eller sådär uttrycks i den här frågan? Ja, den implicerar då en vilja att förtydliga ett ansvar, kanske för att kunna frånsäga sig det ansvaret. Att känna så här, det här är inte min familj, så jag behöver inte bry mig. Men vilken typ av definition på familj skulle kunna hjälpa den här frågeställaren då att befria sig från det här ansvaret? En juridisk definition är kanske inte riktigt. En moralisk definition, ja. En moralisk definition av familj kanske, men då måste man också såklart definiera vad familj implicerar för typ av moraliska plikter. Men också en emotionell definition av familj. För ibland pratar man ju om vald familj till exempel, och i kontrast då till den medfödda familjen. Som inte bara är den biologiska familjen, utan man kan ju vara adopterad och ha en familj som man inte har valt, så att säga. Jag tror att den här frågeställaren undrar om hon är fri att välja sin familj. Och det handlar ju också om att välja bort familj. Vad tänker du om det, Torbjörn?
Ja, alltså, är man fri att välja jag läser sin familj? Ju frågan precis som du gör. Det är kanske insinuant, vad vet jag, men det gillar någon sorts avgrund under denna fråga. Men familjebegrepp, ja, i botanik är det ju ganska väl definierat vad en familj är.
Där kan man inte välja.
Men det är ju någon sorts social konstruktion det här med familj. Då kan vi konstruera det på lite olika sätt. Och då bör man väl fundera över i moraliska termer. Vad är det den här konstruktionen, den här institutionen ska ge oss? Och jag tror att Lyra är inne på det där när du pratar om plikter och så. Jag tror att det är ett knippa plikter och rättigheter som man har när man... Det emotionella, nej, jag vet inte riktigt. Det måste man nog kunna sätta sig över. Alltså, därför att det är ändå plikterna och rättigheterna som är det viktiga. Men jag tror alltså att det här institutionen är någonting som vi behöver socialt. Och den kan se väldigt olika ut i olika samhällen, antar jag. Och därför så drar man gränserna på olika sätt. Ja, vi pratade om Wittgenstein tidigare, han pratade om familjelikhet också som någon, när vi definierar en grupp. Alltså många olika relationer kan hålla ihop en grupp. Några kan vara kusiner, någon kan vara mamma, någon kan vara pappa. Och vissa kanske bara har rättigheter som det lilla barnet till exempel. Eller den gamla och sjuka och trötta föräldern. Och andra har tunga plikter under vissa faser och så. Alltså det där måste vara utformat på ett sätt så att man sen får hålla sig i skinnet och ta sitt ansvar. Man kan inte bara säga att det här inte är min familj. Om relationerna ser ut sådana som vi har utformat dem, dels socialt, samhälleligt, och dels naturligtvis mer individuellt, så har vi konstruerat våra egna familjer och så. Men det ska inte vara en enkel sak, tycker jag, att lämna de där plikterna.
Men vad är det du tänker på för plikter då?
Ja, det är att ta hand om varandra. Det är också att emotionellt att svara upp när någon behöver. Och att,
Så du är på den här linjen med tjänare?
Jag känner, det är en ganska bra bild av det hela, tycker jag.
Moraliska tjänare. Ja.
Men intressant att ni tolkade den här väldigt korta mejlet så mycket. Jag vet inte om hur mycket det säger om er, för jag såg snarare framför mig att det inte är negativt att den här stackars mamman har fått bära hela det här lasset, utan att det är något sorts lite ostrukturerat flöde av folk som kommer och går och vad börjar och slutar, snarare än att det bara är att hon vill bort från sin familj. Hur vi läser det här mejlet kanske säger mer om, jag vet inte.
Jag tror att det är formuleringen "behöver jag er hjälp" som uttrycker för mig.
Men sen kanske det är impertinent att allt för mycket spekulera i en anonym frågeställare.
Det är väl därför vi är här.
Det är därför jag är här.
Går du att säga något om var gränsen går och var familjen tar slut?
Jag tänker att den här frågan också uppkommer i ett mer eller mindre fungerande välfärdssamhälle, där vi i alla fall har byggt en idé om att familjen ska vara valbar, just för att de här plikterna som Torbjörn talar om inte ska behöva skötas av familjemedlemmar. Man ska kunna välja bort sin gamla mamma och ändå lita på att det finns en vårdapparat som sörjer för att hennes sista dagar i livet blir värdiga ändå. Sen fungerar kanske inte det här i praktiken längre, och då har såna här frågor blivit aktuella på nytt.
Jonna, var ebbar familjen ut så att det liksom inte längre är familjen?
Ja, men det kan ju verkligen vara väldigt skönt också att känna att det där är inte min familj, om det betyder här tar mina plikter slut. Det här behöver inte jag bära. Det kan ju finnas en sån implicit fråga i det här. Och ja, det får man väl just faktiskt fundera på själv. Det finns ju också idag ganska många som så här, gör slut med till och med sina föräldrar. Eller med, när man säger nej, nu har ni satt mig i en situation så länge så jag tänker liksom, skjuta ifrån det. Jag är inte längre här för att hålla samman det här. Så att det är ju faktiskt så att man kan styra det ganska mycket själv.
Det vore ju spännande att höra sen vad signaturen mamman gör med era inspel i vad en familj är och överhuvudtaget. Alltså om någon av er som har bidragit med frågor, någon av er lyssnare, skulle vilja berätta om eller hur ni hade användning av svaren, så hör gärna av er. Det här är Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Och jag måste bara säga det, jag tar med mig det här med familjen som en rot från det latinska ordet för tjänare när jag tömmer diskmaskinen senare idag. Jag vet inte om det känns bättre eller sämre. Nu ska vi kasta oss över en fråga från Storuman. Per Daniel P.D. Liljegren undrar: varför ska vi bry oss om kommande generationer? De har ju inte gjort särskilt mycket för oss, och vi vet inte ens om de kommer finnas. Torbjörn, varför ska vi bry oss?
Ja, det är en väldigt svår fråga, tycker jag, och väldigt filosofisk fråga förstås. När man pratar om kommande generationer så tänker man sig ju lätt att det finns en uppsättning generationer som följer på oss. Men som Per Daniel säger så är det inte säkert. Och vi har pratat om möjligheten av kärnvapenkrig, totalt kärnvapenkrig och så. Så det kan ju ändå att det inte finns några framtida generationer. Men låt oss anta att vi ändå löser problemen, kanske som Russell och Oppenheimer och Einstein och andra ville, så vi får någon sorts världsordning så att vi inte tar kål på oss med hjälp av kärnvapen och vi löser klimatproblem och annat sånt. Så det finns faktiskt några som är de framtida generationerna, de som faktiskt kommer att existera i framtiden. Och då frågan, ska vi bry oss om dem eller inte? Här inställer sig ett besynnerligt men spännande filosofiskt problem, att nästan vad vi än gör annorlunda än vi nu gör innebär att de inte finns. Alltså har en helt annan politik så kommer andra individer att vara de framtida generationerna än de som nu faktiskt är det. För det behövs bara att mamma missar bussen, ja, liksom att man sätter barn tillsammans med andra, så kommer en helt annan uppsättning av individer att finnas. Så det är så oändligt bräckligt att just de i så fall framtida generationerna finns. Tanken på att vi skulle lägga om hela vår politik för deras räkning är meningslös. Alltså då skulle de inte finnas alls, så det kan de ju inte kräva av oss. De är alltså i en väldigt sårbar relation till oss, kan man säga. Och det gör att jag tycker att vi på ett sätt också kan välja en politik som innebär att de där framtida generationerna får bära en hel del av bördorna för till exempel omställningen av klimatet nu. Ja, de är en otroligt dålig förhandlingsposition, eller hur? Skulle vi handla annorlunda skulle de inte finnas. De är förmodligen i en bättre situation än vad vi är nu. Det kanske krävs väldiga uppoffringar nu för att de ska bli realistiska. Så kan vi liksom diskontera, som ekonomerna säger, mot framtiden. Vi kan helt enkelt utnyttja dem så långt överhuvudtaget är möjligt för att de ska finnas.
Åh herregud, jag är inte säker på vad du landade någonstans. Men om du landade i att vi inte behöver bry oss om dem så mycket så vi kan skjuta över till exempel klimatskulden på dem, var det det du sa?
Ja, så kostnaderna för att rädda klimatet kan vi skjuta över på dem.
Ja, det tycker jag låter helt absurt till att börja med, att liksom börja med att ge dem en skuld snarare än att ge dem möjligheter. Men jag skulle vilja ta en helt annan ingång i vad liksom kommande generationer ger oss. De ger oss nämligen idén om en framtid. För att vara människa är att hela tiden också leva i relation till att jag har en framtid och att det finns en framtid bortanför mig. Att den liksom aspekten av mänskligt liv är så central. Och det är så mycket vi gör och så mycket liksom människor gör som inte bara handlar om mig och mitt liv och någon sorts liksom räkning för att göra det så bra som möjligt, utan att liksom forma en värld som sträcker sig långt som, liksom bakåt, långt innan mig, men också framåt, långt framför mig. Och det liksom ger hela strukturen till grundläggande värderingar och vad som är viktigt och också frågan vem jag är. För jag är inte bara här och nu. Att vara människa är att vara del av den här långa sträckan av liv som är bortanför mig. Det finns liksom ingen anledning att bara isolera de individer som lever just nu. När Torbjörn går in också på att ja, men vilka individer är det som lever sen? Träffar jag den där partnern så blir de där barnen, eller de där så blir den. Det tycker jag är relativt irrelevant för den här idén om att ja, men jag sträcker mig bortanför. Och för mig så är det där också en väldigt viktig aspekt i grundläggande existentiella frågor. Jag är till exempel inte särskilt rädd för att dö, för livet handlar inte bara om mig som individ, utan det handlar om att den tid, den här kroppen och liksom jag finns i den här skepnaden, att liksom bidra till en värld och inte skicka ut en skuld till någon annan, utan bidra så mycket som möjligt för en framtid som sträcker sig bortom.
Ja, jag är nog lite mer rädd för att dö än Jonna. Men jag skulle vilja nyansera den här frågan lite, för jag tycker den ofta får något väldigt abstrakt över sig. Att man pratar om framtiden som en hypotetisk möjlighet enbart. Och det är klart att den är det, men den är också någonting som nästan pågår här och nu hela tiden. Jag menar, som en person som har framtida generationer just nu inuti min kropp, eller åtminstone en invånare i framtiden, så tycker jag att den där gränsen är lite suddig. Jag kan ibland slås av bara att man cyklar över Västerbron till exempel och det pågår ett renoveringsprojekt där som ska vara klart 2035. Att vänta så här, det är väldigt långt. Liksom, de som planerar och genomför den här renoveringen, kommer de ens att bo i Stockholm då och kunna ta del av det här? Alltså att man investerar, eller tråkig ekonomisk term, men man bryr sig om framtiden hela tiden. Och om man inte gjorde det, då skulle samtiden mycket snart sluta fungera. Och sen, om man ska försöka svara på frågan också på ett lite mer konkret filosofiskt sätt, så tänker jag att man kan applicera det kategoriska imperativet här. Alltså, varför ska vi bry oss om framtida generationer? Ja, men då enligt Kant så ska vi inte göra någonting som inte kan upphöjas till allmän lag. Vi hade velat att tidigare generationer hade brytt sig om vår existens. Alltså ska vi bry oss om framtida generationers existens. Punkt.
Jag håller helt med om slutsatsen som ni också båda har gemensam här. Och som jag kanske borde ha sagt också som svar på frågan i början där. Att det är ytterst viktigt att det finns framtida generationer. Men frågan var ju ställd som just de där som finns, hur vi ska förhålla oss till dem. Men den avgörande frågan tycker jag moraliskt och existentiellt är att det finns fortsatt tjänande liv. Och lyckligt tjänande liv. Och inte mitt liv och inte Jonas liv eller ens Lyras liv. Utan att det finns några individer som bär liksom de här värdena vidare. Så där är vi helt överens. Men då tänker jag mig att då är det av yttersta betydelse att de här existentiella, kollektivt existentiella problem vi står inför nu får en lösning. Och jag tror att det är kostsamt. Bara den här klimatkrisen tror jag kommer att lägga bördor på den innevarande generationen. Och då tycker jag det är inte helt orimligt att de där kommande generationerna är med och betalar. Och det är väl det som egentligen Per Daniel var ute efter också. Jag tycker det är en rimlig hållning.
Ja. Och då skulle jag säga att de där bördorna, alltså det är ju faktiskt så att vi inte sitter bara med ett historiskt arv. 1973, det året jag föddes, då konsumerade Sverige i balans med ett fungerande jordklot. Mm. Så det är faktiskt under min livstid som just klimatproblematiken har accelererat och vår liksom överutnyttjande av naturens resurser och massutdöendet har skenat. Så det är faktiskt inte så att det är bara en ärvd skuld, utan det har skett under min livstid.
Nu var du kanske inte alls medveten konsument 1900.
Nej, okay. Men det har accelererat allra mest under 2000-talet. Ja. Och sen kan det naturligtvis en massa historiska förklaringar och så vidare. Men lika fullt så är det faktiskt vi som lever nu som i väldigt hög utsträckning har format det här problemet. Det är vår moraliska absoluta skyldighet att försöka lämna över ett fungerande jordklot och inte skjuta upp skulden.
Men jag håller också med om det, men om vi nu inte gör det, eller om det krävs liksom starka incitament för att vi ska göra det. Det krävs en väldig jämlikhet för fördelning av materiella resurser innan människor är beredda att göra några uppoffringar. Då är jag beredd att taxera framtida generationer för det enda målet.
Men frågan är ju, varför ska vi bry oss om kommande generationer? Inte liksom, kan vi lämpa över en del av skulden på dem?
Det, jag tycker att vi har sett här att det är ganska svårt att bry sig om dem konkret på det sättet. Men vi kan ju bry oss om att det finns framtida generationer. Mm. Och det är en bra fråga, varför? Spelar det någon roll om det finns framtida generationer eller inte? Den är nästan för stor för att introducera på den här punkten i vår diskussion. För mig framstår det som självklart, men för andra tänkar har framstått som obetydligt. Jag menar, när vi väl är borta så finns det ingen som kan klaga, har man sagt. Så att, vad spelar det för roll? Jag menar att det spelar en ytterst stor roll, men det är svårt att riktigt motivera den ståndpunkten enkelt.
Jag skulle säga att vi inte ens är människor om vi inte bryr oss om framtida generationer eller framtida liv på något sätt. För det är liksom inkluderat i vår mänskliga existens att ha den framtidshorisonten.
Det är ju en tvetydigt formulerad fråga. Alltså frågan om vi ska bry oss kan ju både tolkas moraliskt och känslomässigt. Alltså varför ska vi känna någonting för kommande generationer är ju en annan fråga än varför skulle vi anse oss ha skyldigheter att i ordning ställa en god värld för framtida generationer.
Okej, men om man tar den här, de har ju inte gjort särskilt mycket för oss, vi vet inte ens om de kommer
och
finnas.
Det är,
ja, det är väl
fel.
Både känslomässigt, ja, och moraliskt. Ja. Och Jonna tycker att det är fel, det har
det,
du
det är
motiverat.
Falskt, liksom.
Ja. Ja, men känslomässigt, så om man letar efter ett egenintresse i frågan, så kan man ju då tänka sig att man kanske har efterlevande, och det behöver inte vara biologiskt, genetiskt efterlevande, utan det kan också vara att man har gjort någonting i sitt liv som man skulle vilja förvalta dess av kommande generationer.
De har ju inte gjort särskilt mycket för oss, och vi vet inte ens om de kommer att finnas. I det har Per Daniel Liljegren helt rätt.
Där har han helt fel.
Okej, men det blir ett streck här i alla fall i diskussionen. Så att P.D. Liljegren, vi hoppas att du får med dig en hel del härifrån. Det har ju definitivt gett nya infallsvinklar på den här frågan i alla fall. Och det var allt från Fråga filosofen den här gången, med filosoferna Lyra Ekström Lindbäck, som också är författare, Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i filosofi vid Stockholms universitet, och Jonna Bornemark, som är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Jakob Laller, Cecilia Strömberg Wallin heter jag. Om du som lyssnar har en fråga till filosoferna, mejla den till oss. filosofiskarummet@sr.se är adressen. Välkommen med din fundering, och hej så länge från oss.